Fredrik Lindfors, välkommen till ännu ett avsnitt av Hemmasommelieren. Och det är fredag eftermiddag, ganska bra fredagsfeeling. Och du ska sitta ner och snacka lite vin, vad glad jag är.
Erik Lidén, jo tack, det är fantastisk fredagsfeeling här. Och som vanligt så är det ju en av veckans höjdpunkter att få sitta tillsammans med dig i en sån där par minuter och chattra om vin. Det är ju vårt allas favoritämne.
Verkligen. Och det är du som brukar öppna vin här i podden, men nu är vi på distans och vi ska öppna varsitt fredagsvin. Så jag börjar nog lite öppna mitt fredagsvin samtidigt som vi pratar här. Men vi kör väl provningen lite senare som brukligt.
Ja, men precis. Vi provar ju vin i slutet. Först ska vi ju snacka om massa grejer. Och idag blir väl kanske lite så här speciellt avsnitt. Vi testar väl på en ny form skulle man kunna säga. Alltså vi har ju så himla många utav er härliga lyssnare som hör av sig till oss och undrar massa saker om fenomen i vinvärlden och lite specifika frågor och såna här saker. Och många gånger så får vi ju liksom mer förfrågningar än vad vi hinner svara på. Så att vi tänkte väl ta lite sån här uppföljningsavsnitt här nu då, då vi går igenom några av ämnena.
Man behöver inte göra det mer avancerat än att det här blir faktiskt en frågepodd. Men Fredrik, jag tycker att vi dyker rakt in på frågorna vi har fått. Är du redo?
Nu kör vi.
Hej, hallå. Har du några tips på riktigt mineraliska vita viner? Jag vill liksom att det ska vara som att slicka på en sten. Väljer ofta österrikisk riesling, men har du kanske några tydligare tips?
Mm. Ja, men det är en bra fråga. Och där kan jag också säga, det här, alltså, om vi pratar om själva begreppet mineralitet i vin, så kanske det är ett av de ämnena som vi har typ fått mest frågor om ifrån folk.
Ja, varför är det så jäckande?
Ja, men det där är ju, alltså mineralitet i vin är ett ständigt intressant ämne för vinälskare, och mycket av det har att göra med att det är ganska diffust. Alltså det är diffust till den graden att man kan liksom inte riktigt sätta finger på hur och varför exakt mineralitet i vin uppstår. Och för en del kan också vara lite sådär diffust och vagt vad mineralitet i vin faktiskt är för någonting. Och jag kan säga även för vinprofessionella. Och det där går ju liksom tankarna och åsikterna isär lite grann mellan, ja, men även vinproffsen. En del vill ju hävda liksom att det finns ingenting som heter mineralitet. Man kan inte använda sig utav det. Och en del andra använder ju, jag menar, jag själv använder gärna mineralitet som en beskrivande term när jag pratar om viner, för att det är ändå en karaktär som jag tycker att man hittar väldigt ofta i en del viner. Och som det kanske är många gånger så här, i brist på bättre ord så använder man de orden som man har nära till hand. Så då tycker jag i alla fall att mineralitet lämpar sig väldigt bra att beskriva vissa typer utav viner då.
Ja, exakt. Vad är det man vill ha när man säger att man vill ha ett mineraliskt vin?
Ja.
Man vill inte ha, vi kan väl säga att det ska inte vara sött.
Nej.
Det mineraliska går väl mer åt det liksom torra, eller hur?
Ja, nej, men det skulle jag säga är helt korrekt. Och om man tittar till viner som är liksom typiskt uttalat mineraliska, så de flesta gångerna så tänker man ju på såna här friska, torra, strama, syradrivna vita viner som kommer ifrån svala vinodlingsområden och som är gjorda på vissa typer av druvsorter som har en förmåga att framhäva liksom mineralitet extra mycket. Men då är det ju till exempel absolut Österrike kan du hitta mineralitet i både Grüne Veltliner och Riesling. Tyskland, tysk Riesling hittar du definitivt. Chablis hittar du det i, vit Bourgogne hittar du helt klart mineralkaraktär i. Det finns vissa andra typer av ursprung som är tydlig mineralkaraktär. Men till exempel, vi har ju pratat om lite vulkaniska viner, gjorde vi faktiskt ett helt avsnitt om. Och det är ju sådana där man ändå rätt frekvent hittar en sån här ganska intressant mineralkaraktär. Alltså Santorini i Grekland till exempel, Etna på Sicilien är också ett sådant ursprung där man verkligen som känner mineralitet i vinerna. Och även om jag sa det att det kanske främst är vita viner som man känner mineralkaraktär i, så är
ja, och
det ändå
svala, säger du?
Ja, och svala.
Men Etna och Santorini är varmt.
Ja, men där har det också rätt mycket att göra med jordmånen att göra, och då pratar vi att det är vulkaniska jordmåner. Sen brukar ju någon typ av liksom kalkstensjordmån också ge väldigt tydlig mineralkaraktär. Så att jordmånen spelar roll, det vet man. Och sen finns det ju de karaktärerna som gör så att säga att man framhäver mineralitet. Och då är det så här, ja, varför känner man kanske inte mineralitet så ofta i söta viner? Det blir ju lite grann att sötma förtäcker karaktär. Så det kan ju mycket väl vara så att det finns en tydlig mineralkaraktär i det vinet liksom bakom sockret. Det lägger sig liksom som ett täcke ovanpå mycket smak och karaktär. Sen är det ju också så att tittar man till, alltså fatkaraktär kan ju också lägga sig till exempel över mineralitet. Har du ett vin som är för fatat eller för mycket rostad ek och har för mycket av det här liksom vanilj, kokostoner och så. Så många gånger kan det också lägga sig över mineraliteten. Så att viner som görs i svala områden, om vi tar till exempel då, men som du pratade om, en österrikisk riesling till exempel, ja, men då pratar vi någonstans ändå ett svalt odlingsområde. Vi pratar om en druvsort som riesling som lätt kan framhäva den här mineralkaraktären. Hög syra brukar också vara en faktor som framhäver mineralkaraktär. Och så här är Chardonnay kanske ett bra exempel också att gå in på. För att Chardonnay trivs ju i olika typer av odlingszoner, alltifrån riktigt svala klimat till ändå ordentligt soliga varma klimat. Och i de svala klimaten så får du ju tydlig mineralkaraktär i Chardonnay. Som vi tar Chablis till exempel, och till viss del de vinerna man hittar i Bourgogne. Men tittar du på Chardonnay som odlas i liksom ett varmt och soligt klimat, där känner man inte alls lika ofta den här mineralkaraktären. Den är inte alls framträdande på samma sätt.
Och om man ska lägga in en fråga där då, om du tänker att man då kanske kan, för om man vill ge ett konkret tips, så skulle det kunna vara att titta på Chablis till exempel.
Ja.
Om du ska hitta mineraliga vita. Men jag kommer ihåg när vi pratade om Chardonnay och Chablis specifikt, så redde du ut Chablis versus Petit Chablis. Och det var två olika jordmånader, eller hur? Kan man säga att något av de två är mer mineraligt än det andra?
Ja, absolut. Så är det ju också. Det är ju lite den som, precis indelningen som man gör i Chablis ut efter ett kvalitetssynpunkt då, så att säga. Så att då beror det ju på exakt vilken jordmånstyp det är. Så att i Chablis så de mest mineraliska uttrycken utav Chablis, det är ju de som odlas på den så kallade Kimmeridge jordmånen då, så att säga. Medan Petit Chablis kommer från den här Portlandian som inte alls ser samma djupa som uttryck i vinerna. Så att ja,
men du,
det spelar roll.
Då tycker jag vi har ett konkret svar till våra lyssnare där, att kliv in på Chablis helt enkelt och välj en högodlad sval Chablis. Då borde det tillfredsställa behovet av mineral,
ja,
i det vita vinet.
Chablis är bra, Sancerre är bra, Riesling är bra. Där hittar man ofta mineraliska viner. Sen vill jag ju bara säga det, man kan prata om mineralkaraktär i röda viner också. Det är inte riktigt lika vanligt att stöta på det, men som sagt, alltså Pinot kan ju ge lite sånt, en del röd Bourgogne kan du hitta mineralkaraktär i. Röda vinerna från Etna kan du absolut hitta mineralkaraktär i, så att man behöver inte alltid bara låsa sig fast i att det är de vita, strama, friska vinerna som är mineraliska, utan det finns de andra också.
Om vi ska gå vidare i frågedelarna, så har vi fått frågor om resor i vinvärlden. Och Fredrik, du har ju rest väldigt mycket. Men säg nu då att om man skulle ha någon person som inte har gjort en vinresa förut men skulle vara sugen på att göra det. Säg tre destinationer eller bra vinresor. Och du får inte säga San Sebastian. Men tre andra. Shoot.
Nej, men det är bra. Men San Sebastian är ju mer ett matmecka för matälskare och sådär.
Exakt, men säg att någon vill göra sin första vinresa, vad drar man?
Ja.
Norra Rhône blev jag ju sugen på efter vårt förra avsnitt om Rhône.
Ja, men jag tänker det, jag tycker också så här, precis som man ska börja resa lite grann i vinvärlden. Så...
Ja, hur ska man lägga upp det så här längd? Måste man vara borta en vecka eller hinner man över en weekend? Och, ja. Ja, men hur ska man tänka liksom?
Jag skulle säga att det finns lite olika typer av vinresor man kan göra. Alltså, sen beror det ju också på så stor del vad man har för resesällskap. Alltså, framförallt om man har ett stort vinintresse själv och sen så har man med sig kanske sin fru eller man som inte har samma vinintresse som en själv. Då kanske man liksom inte ska plåga ihjäl den personen med att ha en monster liksom vinresa med besök klockan mellan 9 och 5 varje dag.
Nej, då kanske man bara sätter dem på hotellet och så drar man ut själv.
Ja, men det är väl trist. Skulle din fru vara nöjd då, Erik, om du gjorde så?
Nej, såklart inte.
Nej. Men jag tänker ju så här, att då kan man ju faktiskt vara lite smart, att då kan man ju ändå passa på att åka till ett område, alltså ett härligt semesterområde som råkar ha en vinregion i närheten. Så att exempelvis så, ja, men både Italien och Spanien är ju ganska så där trevliga länder att åka till bara rent allmänt att semestra på. Och då kan man ändå passa på när man är i krokarna att hitta en närliggande vinregion att, att resa till. Så att till exempel Sicilien är ju ett härligt resmål. Och där frodas det ju med massa härliga olika vinregioner, och har man möjligheten att ta sig hela vägen ner till, till Etna, så är det häftigt av flera anledningar, dels att det är coola viner, men också för att det är en ganska extrem miljö, och det är nog ganska rätt häftigt att se även om man inte är, är liksom initierad i vinvärlden. Men däremot, det man kan göra som är ganska coolt också, det är att om man har till exempel en city weekend, om man ska planera för sådana saker, då kan man ju resa till, ja, men du kan åka till Barcelona till exempel. Och runt Barcelona så har du ju massa härliga vinregioner. Alltså du har ju liksom hela Penedès och Montsant och Priorat som ligger liksom i närheten av Barcelona, som du lätt kan göra dagsutflykter till. Och då blir det liksom där, för då kan du ju ändå kombinera den här storstadssemestern med att göra en avstickare ut i vinvärlden.
Yes, men det, då har vi två resor. Jag kategoriserar dem som opportunistresan och cityweekenden. Vad är tredje typen av vinresa då?
Nej, men då kanske det blir lite mer vinördens resa. Alltså, säg att man är två stycken resesällskap som verkligen så här, nu ska vi åka till vår favoritregion, vad det nu kan vara, de vinerna som man verkligen liksom gillar och uppskattar. Och ja, jag kan tänka mig att det är många där ute som kanske älskar men typ Barolo, och då blir Piemonte ett rimligt resmål att göra. Och då är det ju till exempel, man kan fundera på när på året är det bäst att åka. Alltså många har ju ledigt och åker gärna mitt i sommaren. Och det kan vara en bra tid. Jag tänker, vi svenskar har ju semester tidigare än vad sydeuropeerna har. Så att juli är ju en generellt liksom bra period att åka. Jag tycker bara grejen nu är att de senaste åren så har det varit så otroligt varmt i Sydeuropa sommartid. Alltså det här med 35-40 grader. Visst, vi är nordbor, men och vi upplever att det är liksom extremt varmt. Det är ju lite jobbigt. Så att våren eller hösten är ju riktigt bra.
Ja, men jag har ju varit i Piemonte i oktober faktiskt, och det har varit helt otroligt. Det var en upplevelse. Vädret är så här 2022, vi var på lite olika vingårdar. Jag var inte riktigt lika inne i vinvärlden då, tyvärr. Så att man skulle gärna vilja revisit Piemonte. Och exakt den här nördens resa, att man kan planera några riktigt coola vingårdar. Man kanske försöker boka besök på förhand, eller i alla fall ha gjort någon liten plan. Och så bara gå all in på att åka runt och prova viner. Det kan ju vara en riktigt härlig resa. Och Piemonte är rätt lättillgängligt.
Ja, men det är ju det. Det är inte så långt ändå. Sen behöver man ju ta någon mellanlandning eller flyga till Milano och köra eller lite sådär. Men där finns det ju verkligen också. Alltså, min starka rekommendation, det är ju verkligen att göra Piemonte på hösten och sen höst när det är tryffelsäsong. Alltså när man kan få tag i vit albatryffel. Och den kommer ju under sen hösten och en bit in på under vintern, då är det liksom deras högsäsong. Så att kan man vara där oktober, november, så är det alltså bästa tiden på året. För då är det tryffel på alla menyer, på alla restauranger, överallt. Och det passar ju så otroligt bra tillsammans med vinerna som de producerar i området.
Och det passar ju väldigt bra med vår nästa fråga, för det är vinupplevelsen och att maximera den. Det tycker jag lite du är inne på ofta, men just det där att ja, men, tajma en säsong som tryffel ihop med de här vinerna som verkligen passar ihop med det. Det måste väl vara att verkligen maximera en vinupplevelse, eller vad säger du?
Mm. Ja, men jag tycker det. Och, jag menar, vi har ju pratat om det tidigare också, men det är så mycket som spelar roll. Alltså, vi får ju ändå se oss själva som att vi är ändå känslostyrda. Klart, människor är olika mycket känslostyrda, men styrda av intryck i alla fall. Och det här med att uppskatta vin och verkligen njuta av vin och god mat, såklart, det handlar ju väldigt mycket om sinnesintryck. Och det är liksom inte bara det här med vad det smakar, utan vi upplever ju med, det är ju med synen, och det är ju med känslan, och det är med smaken, och det är liksom, alla sinnena spelar ju roll. Så att där är det ju, men så här, återigen, vad är man i för sinnesstämning, vad är man i för miljö, vad är du i för liksom, årstid, vad är du för sällskap. Alltså, allt sånt här spelar ju jättestor roll. Så att det är därför det finns, alltså den här klassiken som vi ofta pratar om och återkommer till också, men det är just den här, varför viner är så mycket godare på semester när man dricker lokala viner, och så dricker man samma vin när man kommer hem, och så smakar det urban.
Ja, så är det inte alls samma sak liksom.
Nej, nej. Så det är ju den där känslan, alltså den är liksom otroligt viktig. Och det där vill jag också bara, som en liten parentes i det där, men om vi pratar om vinupplevelse och njutning och såna här saker, det finns ju, alltså inflation står ju liksom, det är väl ett ständigt sådär samtalsämne i samhället just nu, men man kan ju säga att man kan ju också uppleva någon sorts inflation i upplevelser, alltså smakupplevelser och sådär. Och det finns ju en del sån här foodies som inte gör annat än åker runt och käkar på alla trestjärniga krogar runt om i världen hela tiden. Och jag menar, jag har ju ändå jobbat en hel del i krogsvängen och träffat mycket folk som åker runt och nästan så här maniskt äter och dricker sig igenom olika saker, för att det är liksom som, det står på deras bucket list att de ska bara göra det här. Och en del av de där är ju, alltså de är ju ganska, ska man säga, avtrubbade utav hela den här upplevelsen. För att, tänk dig någonstans också att om din liksom standardnivå, det är att gå på Fransén och käka lunch. Och så går du dit och så gör du det en onsdag mitt i veckan. Vad gör du liksom på fredag kväll eller på lördag? Hur ska du toppa det?
Men jag tror väl inte riktigt gemene man gör det, men det ligger ju någonting i det du säger liksom, att den nivån och sådär, men jag tror att det kan inte ligga mycket i att ha lite tacksamhet i det lilla, att det är viktigt att tänka både på stort och smått och att allt inte kan vara så bombastiskt hela tiden. Och det är lite som jag tycker du kan säga, att men du säger till mig så här, ett svingott vin för 129 spänn och du har ändå druckit de här 100 000 kronors borgångerna. Det är ju skithäftigt, men jag tror att det är ganska sunt, tycker du inte? Att man kan njuta av flera olika grejer liksom.
Absolut, ja, men det här mikronjuta av saker och ting. Men jag tror att man måste sätta allting i perspektiv. Alltså där, jag drar ju ett extrem, det där är ju ett extrem exempel, och det är ju en väldigt liten procent som kan åka runt och resa på det sättet. Men jag tror att min poäng i det där var snarare bara att syfta till att bara för att man äter på den typen av restauranger hela tiden så behöver det inte betyda att man har en högre upplevelse, utan snarare tvärtom. Man blir lite avtrubbad.
Ja, men får man ändå fråga dig, vad är bästa restaurangen du har ätit på, och liksom, vad är det, kan du bjuda på någon vinupplevelse?
Alltså jag har haft många fantastiska såna här upplevelser, och jag har flera bra, men jag kan bara ta en sån här upplevelse som jag skulle säga, det kanske är en av mina absolut härligaste restaurangupplevelser någonsin, och då var vi faktiskt i San Sebastian. Vi ska inte prata om allt det, men jag drar den i alla fall. Det finns, strax utanför San Sebastian, ute vid kusten vid vattnet, så finns det, man får åka taxi dit, ta kanske 40 minuter eller något sånt där, så det är ändå en bit ut. Men då finns det en restaurang som heter El Cano. Och den här restaurangen El Cano, de specialiserar sig i en sak. Och det är att, eller de har ju flera saker på menyn, men det man åker dit för att äta, det är deras piggvar. Så att de dagsfångar piggvar. Så på morgonen fångar de fisken och sen så på kvällen serverar de den i restaurangen. Och man kan få det på lite olika sätt. Men det man helst vill ha är en hel piggvar som de grillar, alltså helgrillad piggvar som de sen kommer ut med vid bordet, och sen så liksom trancherar de upp den här piggvaren åt den, och du får mer eller mindre en hel skola och genomgång i piggvarens anatomi, och dessutom får du till och med lära dig om att piggvar har märgben som man kan äta och som är otroligt delikata. Så att den här restaurangen serverar ju så otroligt god mat. Piggvaren, den bara smälter i munnen. Samtidigt som de har en vinlista som är to die for, med vinpriser som är otroligt rimliga. Härlig god service, grym location. Och sen så bara bra sällskap. Och det är underbart. I love it.
Det låter ju helt magiskt. Jag googlar nu, piggvar är en väldigt platt fisk, ser ut som en enorm rödspätta typ.
Ja.
Och drack du någon Alvarinho till det då, eller vad blev det för vin?
Nej, vi drack franskt och bourgogne, ja, men vi drack mest franskt faktiskt, ska jag säga. Ändå, det vart lite så.
Chockerande att du dricker franska viner, Fredrik. Ja. Jag anar ju liksom vart du har absolut innersta hjärtat. Verkligen. Ja, El Cano i San Sebastian. Vi lägger till den på resa i vinvärlden som en bubblare.
Ja.
Tänker jag, när man ska ge sig ner dit. Och jag måste säga att jag är jättesugen på San Sebastian efter du har pratat om det. Verkligen.
Nej, men så att det där är också den typen av restaurang som jag verkligen njuter av, som är specialiserad på en sak, gör det till perfektion, har grym service. Och sen var det liksom så att det bästa när vi åkte, det var i och med att det tog tid att vänta på taxi och sådär, så då gick de ut och satte de oss på deras liksom lilla uteservering. De ringde taxi, de sa vi är hemskt ledsna, det kommer ta typ en halvtimme när de kommer. Här, vi bjuder på gin tonic till er allihopa. Och gin tonic var inte ens en fråga, utan de liksom bara ställde ner, här är ett gäng gin tonics. Alltså det var ju bara så här, ja, men ni fattar ju precis vad vi vill ha. Så att alltså allt det där, man bara känner sig grymt omhändertagen, roligt ställe, god service. Allt sånt där är så otroligt bra. När vi ändå är här och pratar om det här med att maximera sin upplevelse och lite grann så här, återigen hur smaksinnet fungerar. Så det här med att man vill ju det bästa sättet, alltså man ska vara tvärtom de här foodisarna som egentligen åker runt och som bara trycker av så många stjärnor som möjligt på en vecka och sådär, så kan man ju göra vad jag tycker är tvärtom, som appellerar mig väldigt mycket. Det är att man skapar aptit. Alltså att man tänkte att man, det är som att man säger att man skulle kunna svälta sig nästan inför att äta en eller få en häftig upplevelse. Alltså det här med kontraster är ju verkligen någonting som är jätteintressant. Och jag ska berätta en story om min kompis Patrik som jag pluggade med upp i Grythyttan för ett gäng år sedan. Och Patrik är en superhärlig kille som, han gör rätt coola grejer. Han åker Transsibiriska järnvägen själv och han är ute och reser och han flyttar till Kina och han gör lite alla möjliga såna här saker. Så att han fick för sig vid tillfälle att han skulle ta sig upp till den här krogen Färviken som tyvärr inte finns kvar längre upp i Jämtland.
Det här var några år sedan då han skulle åka.
Ja, det är ett antal år sedan som han åkte. Nej, men han skulle ta sig till Färviken, och då när Patrik åker till Färviken så gör ju inte han det som vem som helst annars, utan han gör ju det här Patrik-style. Vilket innebär att han bokar ju liksom bord och boende som man gör. Alltså man ska ju gärna bo över där och uppleva frukosten och hela den här liksom biten också. Men då liksom tar inte han bara ett tåg upp till Åre och Östersund och sådär och sen tar en taxi därifrån. Där, nej, nej. Patrik, han tar tåget upp till Östersund, sen har han med sig sin tält och utrustning och sen så liksom vandrar han och tältar och tar övernattning på vägen upp till Färviken och lever på typ Bullens pilsnerkorv och konserver. Vilket jag tycker är en helt briljant sak att göra, för att när han väl kommer fram till Färviken så är ju han, ja men han är kall och han är hungrig och han är sparsmakad på vin och han har ju liksom inte ätit den godaste maten han har gjort i hela sitt liv. Då blir ju hans upplevelse utav liksom allt som, hela servicen han får, bara det här får komma in till ett varmt ställe med härliga människor, god mat, goda viner. Alltså det får ju liksom upplevelsen av allting att maxas gånger 1000 i kvadrat. Så att det där är någonting som jag bara skulle ge som tips till folk, att verkligen försöka maximera sin njutning. Alltså att så här, få in de här kontrasterna, gå från lågt till högt. Jag menar, jag var och käkade middag på Mattias Dahlgrens Matbaren, som jag tycker är verkligen en av Stockholms bästa restauranger. Ja, men då käkar jag kebabtallrik till lunch och så går jag och käkar på Mattias Dahlgren på middagen, så får du verkligen de här liksom stora svängningarna i gastronomin. Gastronomisk eklekticism skulle man kunna kalla det för.
Ja, men det är väldigt inspirerande att höra, och jag kan ju bara helt hålla med. Om era mina bästa dagar i livet, före barn i alla fall, så hade jag varit ute och fjällvandrat med min kompis Oskar, och vi hade vandrat en 4-5 nätter. Och sen så skulle vi åka hem, så vi rev tältet vid 5 på morgonen uppe i, ja men, en bit ovanför Abisko. Och sen skulle vi vandra 11 kilometer ner, så vi bara rev tältet, knappt någon frukost, gick 11 kilometer ner, hoppade på en buss i Abisko vid 11, tog bussen, flyget ner till Stockholm vid 2, landade vid 3, rakt in till stan, hoppade in i min lilla bil, tog en dusch, hoppade in i min lilla bil och så åkte jag rakt ut i skärgården till ön Yxlan och där mötte jag upp min flickvän och vänner för en kräftskiva. Och det var också helt magiskt. Alltså kontrasten att ha varit i fjällen då, och alltså jag vaknade på morgonen uppe i svenska fjällen och gick och la mig i Stockholms skärgård efter en kräftskiva. Det var liksom surrealistiskt. Och det är en väldigt cool upplevelse.
Är det så här definitionen på en perfekt dag?
Ja, men det var en otrolig dag. Jag måste säga det. Det är en dag jag aldrig någonsin kommer glömma.
Ja.
Men du Fredrik, från lyx och till att se det stora i det lilla och så vidare till burkvin. Vi har ju varit inne på det tidigare, men ska det bli folkets vinkärl i år? Eller hur ser trenden ut? Går den fortfarande starkt?
Det där är ju frågan. Alltså burkvin har ju varit ganska mycket en snackis som inte annat. Och sen så är det så här, om du frågar Systembolaget så är väl en av deras önskningar i alla fall att se mer kvalitetsvin på burk. Och det där är ju lite, alltså dogmatiskt nästan skulle man väl kunna säga. Och finns det någon bransch som är väldigt traditionell så är det ju verkligen vinbranschen. Det är svårt att gå från glasflaskan ens.
Så är det verkligen. Men jag är inget boxfan. Men jag måste säga att efter vi hade burkvinssnack, jag kommer inte ihåg när det var i podden med förra året, så köpte jag rätt ofta den där Pegasus röda vi prova. Mm. Och personligen hade jag gärna sett lite exklusivare, rätt dyra burkviner på 355 centiliters burk. Alltså så här, en Black Stallion för så här 109 spänn. Jag hade kunnat köpa ett glas av den. Och bara ha den på burk. Det hade varit perfekt. Och kunna bygga upp lite schysstare burkviner. Alltså den vinimportören som tar in sådär ut. Sådär, en schysst burk Barolo. En Napa Cab. Vi kanske har en affärsidé här. 5 riktigt grymma viner. Och så kostar burkarna mellan 109 och 169 för en burk. Mm. Och så kan du bara ta ett riktigt gott glas vin. Och du skulle kunna ha de 5 burkarna i kylen till exempel. Ja, jag tror det. Ska vi starta det med hemma som idéer? 5 helt sjuka burkviner, en Chateau Neuf du Pape. Och...
Nej, jag älskar din tanke där, Erik. Jag skulle bara vilja ha några inflytningar där. Är väl, till att börja med så tror jag att konsumenten är inte riktigt där. Jag har lanserat ett gäng burkar och så på Systembolaget, men de säljer inte riktigt. Alltså konsumenten går ju fortfarande och handlar glasflaska eller bag-in-box eller någonting annat. Så att burken den är fortfarande så pass ny så det kommer ta lite tid innan den etablerar sig. Man vet liksom inte riktigt vad ska en burk kosta? Vad är en bra prisnivå för en burk? Men sen tror jag lite nyckeln som du säger där också är ju just det här med att titta på premiumviner i ett burkformat. Alltså det, just en sak som säger, men vi pratar ju alltid om att man ska dricka mindre men bättre. Och då är det ändå ganska smart att titta på ett mindre typ av format till exempel.
Nej, alltså nu har vi ett koncept här. Vi kanske inte ska spåna för mycket av det här i podden. Det här blir magiskt. Tänk att ha en ultrakvalitets Alvarinho. Få den att tappa på burk. Och oj, oj, oj.
Ja. Nej, men exakt. Nej, men det är ju några som håller på med det här och som försöker. Och det kommer ju ta tid. Alltså, för man måste ju få marknaden att komma dit också. Det är ju en del. Sen del två, det är ju att få producenterna att förstå det här också. Och sen är det ju inte bara producenterna. Sen har det ju också att göra med, i vinvärlden så har det ju ganska mycket lagstiftningar som styr. Bland annat så titta på till exempel, alltså just nu i Rioja skulle du aldrig kunna göra en burk. För deras lagstiftning kräver att alla deras viner ska buteljeras på flaska. De får ju inte ens hällas på någon annan förpackning. Det får ju inte finnas boxar och pet Rioja och såna här saker. Så att det där sätter ju lite käppar i hjulen för det också. Och sen som sagt, vinbranschen är ju väldigt traditionell och vinproducenter, många vinproducenter i alla fall, alltså i de traditionella vinregionerna, de är ju väldigt traditionella utav sig. Visst, förändringar kan ju ske, men de sker ju inte snabbt, utan det tar ju tid. Men ger det här kanske 10-15 år, låter som att det är jättelångt, men då tror jag att burken är på lite annan plats. Och vad man kan titta på, vad vinvärlden borde titta på också, är ju lite mer, ja, men den innovationen och det som man har sett i ölvärlden. För där har ju alla de här craft brewers och mikrobryggerierna har ju anammat burken som premiumförpackning. För glas är ju, det är dyrt, glas har också problem med att det är ljuskänsligt och de sakerna. Så att där är ju burken överlägsen. Plus att jämför du i vinvärlden då, typ bag-in-box och PET med burk, så har ju både PET och bag-in-box den egenskapen att de släpper ju in syre. Boxar blir ju, alltså de kan ju inte stå sig i mer än 8-10 månader eller vad det är. Medan en burk är ju ett helt annat typ av inert kärl, så att de kommer ju hålla mycket bättre.
Ja, men det är verkligen.
Och alltså klimatavtrycket är ju det man pratar om väldigt mycket, och där har du ju ett lågt klimatavtryck på burk, framförallt om du jämför med flaska och så då. Så att det finns ju, ja, olika vinningar att hitta i just burken också. Och från Stenbolagets sida, de jobbar ju mycket, som vi pratade om i förra avsnittet, med hållbarhet. Så de tittar ju på olika typer av hållbara förpackningsmaterial. Och då är ju burken ett av de som poppar upp för just kvalitetsviner då.
Ja, jag kommer i alla fall köpa mer burkvin i år om det bara går att få tag på lite goda.
Ja, men absolut. Ja, men för det, jag tror att det är det som är problemet nu. Det är en så pass ny marknad så att det finns väldigt få viner. Och kvaliteten behöver komma dit. Alltså hittar man hög kvalitet och då måste komma roliga viner som kommer på burk. Ja, men då kan det helt plötsligt bli en rolig grej.
Vi har också fått lite frågor om att tips på att bygga vinkällare. Jag håller själv på att bygga lite vinkällare, även om det just nu är verkligen i sin linda liksom. Och att Fredrik, vad säger du? Tips på att bygga vinkällare och kanske 5 viner som alla borde ha i sin vinkällare.
Ja, men det är bra. Det är verkligen. Ja, men det är ju någonstans det ultimata målet, tror jag, för alla som håller på med vin och är vinsamlare. Det är att bygga sin egen vinkällare. Så att det man ska tänka på där är att man ska hitta en bra plats, och det ska ju vara, som det heter, det ska gärna vara en källare. Vilket innebär att det ska vara mörkt, det ska vara svalt, det ska gärna vara fuktigt och det ska vara vibrationsfritt. Det är liksom de parametrarna som man tittar på för att vin ska, ja, men kunna hållas och kunna utvecklas bra över tid då, så att säga. Så att, och det där kan man ju reglera på olika sätt. Man kan ha viss typ av belysning, man kan sätta in liksom kylaggregat, man kan ha luftfuktning, man kan ju bygga alla möjliga snygga grejer med grusat golv, alléer, inbyggd belysning och hej och hå, såna saker. Men,
man kan också skaffa sig en Temtec-kyl, så får du det mesta i ett paket.
Precis. Temtec.se kan man ju spana in om man tycker det är kul. Så om man inte har möjlighet att bygga vinkällare, så är det alltid en bra grej. Nej, men sen är den här, och den har vi som en kanske ständigt återkommande fråga också. Vilka viner ska man lagra och vilka håller för lagring? Och där kan vi ju bara...
Men 5 måste vill jag ha nu.
Ja, nej, men jag tänker så här, vi tar ju bort burk, box, sådana grejer. Generellt sett säger jag så här, viner som kostar från kanske 200 kronor och uppåt, det är ett bra ställe att börja att titta på. De kommer hållas överlag. Är det viner som kommer klara sig i åtminstone 5 år och uppåt, beroende på det för vin. Men jag skulle säga så här, champagne vill du lagra på. Årgångschampagne är alltid bra. För vita viner, högklassig grisling, alltså till exempel köpa Premier Cru, alltså Erste Lage eller Grosses Gewächs Riesling. Det kommer hålla jättebra för lagring. Röd Bourgogne, visst, det är dyrt, men Pinot Noir kan man ju titta på överlag också. Man kan även titta på amerikansk Pinot Noir, då ska man gärna vara på lite högre nivå. Vinerna sticker iväg, men ska man ändå hålla på dem ett litet tag, absolut. Barolo är ju en sån här ständig favorit som alla har på sin lista med viner som kan hålla länge. Så att samma sak där, lägger man på några kronor extra så kommer det ett vin som är, ja, men lite väl, ännu mer väl underbyggt och kan klara ett längre liv i källaren. Däremot ska man ju akta sig för typ vit bourgogne. Är såna viner som har visat sig senaste tiden att de liksom inte klarar lagring lika bra som de har gjort tidigare. Så tar man en vit bourgogne som är 10 plus år, ska man nog fundera på att de ska drickas upp eller om man vill sälja dem vidare.
Och en liten passusfråga på det då, för att jag har ändå försökt köpa lite vita viner från Macon, som du har hypat i bourgogne.
Yes.
Ska jag akta mig för att lagra dem för längre då? Utan då köper man dem på ett 1-5 års perspektiv då?
Ja, det skulle jag säga.
Även om man försöker köpa en lite bättre?
Ja, det skulle jag nog ändå säga. Jag tror att, och de vinerna, de är inte gjorda för ett evigt liv i källaren, utan det kanske är så här, ja, men 5 år, då skulle du ha druckit upp det du har köpt.
Ja, men toppen, bra att veta att det köper man faktiskt inte för att lagra länge då. Men när man kommer in på det här nu då, Fredrik, så undrar jag, vad dricker du för vin den här fredagen?
Ja, bra fråga. Jag har ju faktiskt korkat upp här redan och förberett mig. Och jag har ju varit i min egen källare och rotat lite grann, så jag har inte varit och handlat någonting på Systembolaget, utan det här är nog ett vin som jag är hemskt ledsen att säga det för alla som lyssnar, men jag tror inte det här finns tillgängligt att få tag i Sverige via Systembolaget just nu. Hemskt ledsen.
Ja, men du brukar ta sånt som är tillgängligt, så det kan vara kul vad du har hittat för något som är lite svårare.
Ja, exakt. Men så här kanske man får gå in på Vivino eller googla eller sådär för att hitta. Men det här är en liten producent ifrån...
Eller så kan man se det som inspo.
Så är det ju. Men jag har öppnat en vit italienare, en Gavi. Och den här producenten heter Brolia, verkligen en av topproducenterna här i Gavi. Och det som är kul med det här vinet, framför allt, det är ju inte bara att det är en Gavi som är en av liksom, de riktigt starka vita vinerna från Italien, gjort på Cortese, utan det här råkar vara en 2010. Så att det här vinet är... Vad blir nu då? 14 år gammalt.
Oj, oj, oj. Tål det att lagras 14 år?
Ja, jag skulle säga att Brolias viner gör det. De är ju lite kända för sina långlivade viner som utvecklas väldigt, väldigt mycket med ålder. Men jag skulle säga att det här vinet, skulle man bara häller upp och tittar på det, så färgen är ändå så pass ljus så att den ser knappt ut att ha mer än bara kanske något år på nacken. Så att det är väldigt, väldigt fräscht. Och det här är ett vin som har en sån här... Alltså näsan är helt underbar. Så här rik, krämig. Det finns... finns lite lätt utvecklade toner, lite antydan till torkad frukt, men det är väldigt spänstig och fin frukt. Så att det är ett väldigt ungdomligt uttryck. Och sen finns det en liten fin så där nötighet på näsan också, som absolut ger en liten antydan till ålder. Men överlag väldigt pikt och väldigt fräscht. Och sen smakmässigt, ja, men det är ett härligt vin. Jag ska inte säga att det här är ett superkomplext vin, det är ett roligt vin. Den har ändå en ganska mjuk, rund struktur. Syran är inte superhög. Men det finns en sån här ändå en härlig krämighet och en lite lätt nötighet i det här vinet. Och det är kul med vita viner som är lite mogna. För det känner jag så här, det dricker man ju inte så här supermycket utav ändå. Utan mycket av vita ska verkligen vara så här krispigt och fräscht och friskt. Men jag kan tycka att när man ska äta lite mer liksom mustiga rätter och såna här saker, då är det ju härligt med vita viner som har lite mer, ja, men lite utveckling och får lite det här liksom nötiga karaktären, lite antydan till svampighet. Det är härligt till mat som är lite, ja, men som är lite savory och man har lite svampkaraktär och när det är lite mustigare så att säga. Så att det här till en fisk med till exempel en så här bönragu i tomatsås och såna här saker, det är ju klockrent alltså, jättegott.
Kul kombo. Mm. Alltså det där blir man intresserad av.
Eller hur? Liten udda fågel.
Ja, då får du en liten skål här uppifrån Stockholm då.
Men du har rött vin, vad Erik ser ut som.
Ja, exakt. Så att vi kompletterar ändå varandra här, eller motsatser, vad vet jag. Jag har en röd Bourgogne och jag tror att detta är en storsäljare på systemet nu för tiden. Men när jag stötte på den här första gången, då var det på en liten restaurang som heter Duck and Crab och ligger neråt på gränsen mellan Vasastan och Östermalm. Den finns inte kvar längre, men hade en ganska rolig meny. Det var som det låter, bara krabba och anka. Och då fick vi dricka det här vinet som heter The Butcher Pinot till en anka. Och det var supergott och ganska lätt vin som jag tror passade ganska bra. Och sen så en 2-3 år senare så började det dyka upp på systemet. Så att, och jag började faktiskt beställa det själv innan dess. Så att det var väl många som liksom började göra det och sen blev det större och större. För jag antar att du känner igen det, Fredrik, eller? Och kanske många lyssnare med mig.
Absolut. The Butcher har druckit ett gäng gånger. Och där är också någonstans... Vi har pratat om det tidigare också, tror jag. Så här, men om man pratar om Pinot och ursprung där man hittar Pinot, där man hittar ett liksom för mycket Pinot för pengarna. Så Österrike och Tyskland hamnar ju högt uppe på den listan. Och The Butcher, Burgenland, är ju ett jättebra område för både söta viner, lite fylligare vita viner, men även röda viner. För att Burgenland skiljer sig lite grann för där man ser, alltså man kan säga så här, Österrike så har du vad som är typ så här Grüner och Riesling country, det är uppe i norra, nordöstra delen utav Österrike.
Svalare.
Precis, det betyder mycket svalare. När du kommer längre söderut i Burgenland så har du ett mycket flackare landskap och här blir det klart mycket varmare, så här trivs blådruvor mycket bättre. Så att, men det, och det är ett härligt vin. Och nu är min fråga till dig, eller jag tänkte med etiketter och sådär, för den där etiketten har jag haft, The Butcher har jag hållit i en slaktarkniv och sen så var det en knippe morötter och sen har det varit ett grishuvud. Och hur ser etiketten ut nu?
Exakt, och nu visar jag Fredrik här. Vi är tillbaka med slaktarkniven faktiskt.
Slaktarkniven är tillbaka.
Vilket jag ändå tycker är lite kul. Men det kommer göra att den här med morötter, den kommer ju vara lite rare. Men jag vet inte om den är värd att spara på. För är det här, Fredrik, ett vin som tål lagring? Kan det vinna på lagring? Jag tänker att det inte är tillräckligt komplext. Det här är en 22.
Jag håller helt med dig. Du har ju lärt dig så mycket saker, Erik, när vi har snackat vin ihop. Det är precis så här man ska tänka, va? Det där, jag skulle ändå säga att det där är ett vin som är... Det är för instant pleasure. Alltså det ska drickas ungt, det ska njutas okomplicerat nu precis som det är. Det ska du inte hålla på i all evighet. Så att det är ett vin du inte ska lagra, utan det är ett vin du ska dricka nu.
Ja, men du har lärt mig lite ändå sådär. Men däremot så tycker jag inte det är lika roligt på att höra när jag snackar vin som du. Så jag vet knappt om jag ska våga mig på att beskriva det här vinet, men det är väl en ganska klassisk enkel pinot. Det är lite jordgubb, det är röda bär. Det är en, jag skulle inte säga, den är inte superljus. Den är lite sådär, ändå, jag vet inte, ljusmörkröd i kombination. Lite nästan rostig. Ja, jag tycker den är, nej, kanske går åt rostlila hållet. Väldigt gott vin och kan verkligen rekommendera det. Det sticker en 20 i pris per år. Men nej, fortfarande bra för pengarna.
Ja, men härligt. Men Erik, vad blir det för middag ikväll till det där då?
Ja, men vad blir det? Jag hade antingen tänkt, och nu kan jag fråga dig lite hur jag ska tänka, för en del av mig, jag har inte ätit fläskfilé på länge. Så jag funderar på att göra fläskfilé i ugn med lite timjan och sådär, rostad potatis till, och det här vinet. Alternativ två är Katarina Königs Jakunicke, som jag har handlat till och tänkt att göra ett tag. Men då blir det Jakunicke med ris i så fall. Vilket av de två rätterna tror du skulle passa bäst med det här?
Nej, men Jakunicke, det är ju egentligen klockrent. Jag tänker om man ska dricka vin till, då landar man ju gärna och ofta i Pinot, just för att det är fruktigt och det är runt och det är mjukt och det är bärigt. Och det kommer liksom bära upp det här liksom umami-täta, lite salta tonerna som finns i Jakunicken. Så att det skulle jag säga är en bra kombo.
Ja, men härligt. Vad blir det hemma hos er?
Nej, men vi ska göra lite små plock ikväll faktiskt. Det blir lite allt möjligt. Det blir lite ost och skark. Vi ska göra lite minipizzor. Vi ska göra lite tapas. Vi ska göra lite... Det blir lite allting. Så att, då är man så här, vad dricker man för vin till det? Ja, det fina är att då kan du öppna vilka flaskor vin som helst. Då satsar man på att öppna goda viner. Erik, då får vi skåla och tacka för det då.
Nej, men skåla. Tack för detta, Fredrik.
Vi ses snart.
Det gör vi.